välkommen till programmet Mitt Partille special. Under tiden fram till valet den 9 september kommer en representant från de 8 partierna i kommunfullmäktige att presentera sig och sitt partis politik. Programmet är ett samarbete mellan Partille kommun och Partille radio.
Ja, mycket välkomna till dagens program, och vi säger också mycket välkommen till Mats Dovstrand som sitter här jämte mig och representerar SD, ordförande i, ska vi säga, lokala SD.
Ja, just det. Ja, tack för att jag fick komma. Jag är ordförande och gruppledare och så i för Sverigedemokraterna i Partille. Ja.
Vi har ju med en liten kort presentation. Det är alltid kul att veta vad det är lite mer om personen som vi pratar med. Vad kan du... Ja, du är den som bäst kan bidra, så varsågod.
Ja, ja, nej, men jag är från Borås från början, född och uppvuxen där. Sen har jag gått genom Handelshögskolan i Göteborg. Och jag är så pass att jag har vuxna barn, så att säga. Mm. Så jag har 2 döttrar. En bor i Stockholm och en i Oslo. Och sen har jag... Ja, jag har eget företag som jag driver i Mölndal och sysslar med ekonomikonsulting för mindre och lite, ibland lite större företag. På fritiden så älskar jag att hålla på med Friskis och Svettis. Jag har ju varit ledare där i 20 år tidigare innan jag började med politiken som tog över allting. Så att det är fantastiskt skönt.
Du osökt, vad förde dig in i politiken och vad som styrde dig så att säga till Sverigedemokraterna?
Ja, jag får skilja på en kompis där faktiskt. Han är forskare och inom naturvetenskapligt område. Och han var så att säga, gjorde mig uppmärksam då. Han är ju van att studera saker ur ett kritiskt perspektiv och ställa frågor och bedriva empirisk forskning, om man säger så. Mm. Så han hade ju vänt blicken mot samhället med sin kritiska empiriska inställning och sett en massa konstigheter, så att efterhand så lyssnade jag mer och mer på honom, så insåg jag att aj då, det här måste man kanske göra någonting åt och så. Och
det var länge sedan?
Eller? Ja, detta var kanske 2010, något sånt där. Ja, något sånt. Så att, och det gjorde mig mer intresserad, och så engagerade jag mig i valet 2010 var det väl, ja. Men då var jag inte medlem än, då stod jag och delade ut valsedlar här i Partille. Sen kom jag med in på halkade in i regionen i omvalet 2011. Så då kom jag med i regionarbetet lite grann som ersättare och så. Ja, dessförinnan hade jag i och för sig drivit en blogg. Jag hade jobbat med den ett par år. Så att, och då, ja, med 1100 inlägg konstaterade jag att jag hade. Så att det var jätteskul. Jag har alltid haft journalistdrömmar. Det är så himla kul att vara journalist och göra research och skriva.
Men det är inte riktigt blivit journalist, eller du kanske skriver på
jag fick ju mitt lystmäte på den här bloggen om inte annat. Mm. Så, men det är mycket texter nu fortfarande. Det är reservationer och insändare och motioner.
Så du får lite lystmäte delvis, ja, den vägen då, ja.
Det är mycket text och skrivande inom politiken.
Ja, så är det. Då har vi lite bild av dig där. Vi vill gärna höra när det gäller nationell nivå då, vilka partiets kärnfrågor är i ditt fall, Sverigedemokraterna då?
Vi har väl väldigt mycket sjukvårdspolitik den här valet som vi kommer att gå in på. Och vi har kriminalpolitik. Och sen har vi naturligtvis migrationsfrågan då. Och försvarsfrågan tror jag är med i den. Jag har en valplattform med mig här på 22 sidor som vi bestämde upp i Stockholm här nu för ett par veckor sedan. Så att där finns mycket frågor.
Kan man lyfta ut någonting där ur som... ska vi säga lite mer konkret kring de bitarna som ni vill jobba med eller för?
Jag tänkte lite grann, jag satt och tittade lite grann på det här med äldre äldreomsorg och sådant. För det berör ju kommunen också väldigt mycket. Det, mm. Det är att vi vill ha äldremottagningar. Har vi drivit lite grann frågan i regionen och det har blivit rikspolitik då så att säga också. Då.
Kan du utveckla det?
Det är alltså äldrecentraler inom... inom vårdcentraler kan det finnas och även akutsjukvården då, snabbspår där då.
Det handlar
men
om
äldrevårdcentraler, det kan vara en, mm. en ett special, alltså att man kan vända sig som äldre till sin vårdcentral, men att man har en speciell team, en speciell mm. ingång så att säga, för det är krångligt. Sen då har vi i övrigt en massa sjukvårdspolitik då, förbättra arbetsmiljön, höja vårdyrkets status, kompetenslyft med bibehållen lön. Sen är det lite sådana här saker som att avskaffa den kostnadsfria sjuk- och tandvården för illegala invandrare. Tydliga mm. regelverk där. Mm. Som det är nu så är det ju många svenskar som inte har råd med tandvård, men de som befinner sig olagligt här kan få tandvård för 50 kronor. Jag vet att mina företrädare på riksangående sjukvårdspolitiken, de menar ju på att Danmark har ju bland annat löst det här. De har inga problem med att få personal och de har väldigt låga väntetider och sådär. Så det finns...
Och det är anledningen att man har det så i Danmark? Är...
Ja, på något sätt så har vårdyrkets status och så vidare varit bättre där. Mm. Och jag vågar inte säga riktigt, jag har inte själv forskat i det, varför det är så, men mm. i Sverige är det ju väldigt, det är ju inte en pengafråga riktigt nästan, utan det är ju en fråga kring att få personal. Man stänger ju inte avdelningar för att spara pengar utan för att man inte har personal att helt enkelt täcka in de avdelningar man har vill ha öppet. Då. Men ja, jag är ju sjukvårdspolitiker också så jag kan prata länge om det. Jag är ju regionpolitiker också. Men nu håller vi på med stora förändringar. Vi har ju kommit överens alla 8 partierna i regionen om förändringsarbete och så. Mm. Och det är en massa olika saker. Man ska ju skjuta ut vården från sjukhusen och så. Och det innebär till exempel att storsjukhusen ska inte öka sina antal patienter utan det ska läggas på nya, små, mindre sjukhus och så vidare. Det är ut till vårdcentraler också.
Det är en slags
ut.
Decentralisering.
Ja, vi är det land i Europa som har mest storsjukhus utav våra, i procent av våra vårdresurser så att säga. Då. Mm. Och sen ett nytt IT-system. Nu, vi har ju 1200-1300 system rullande i Västra Götalandsregionen då, så att det ska man förbättra och det kommer att gynna både patient och effektivitet, tjäna pengar på det så att säga, att det funkar bättre och så. Men jag ska inte, jag har så mycket kunskap om det.
Jag kanske ska bryta in här också.
Det är inte kommunalt.
Nej, men det är viktiga frågor. Absolut. Men vi ska spela lite musik också. Ja. Blanda. Och då har du din lista, första namnet på din lista är Peter Lemark.
Ja, det är en gammal idol, alltså katten. Det, ja. Ja.
Vänta dig mirakel.
Ja,
har du
precis.
Valt. Då lyssnar vi på den. Lyssna på programmet Mitt Partilles special där vi idag har besök av Mats Storstrand från Sverigedemokraterna. Och hans första låt var Peter Lemark, Vänta dig mirakel. Var det någon speciell, det var ingen speciell anledning mer än en positiv låt som du kände? Ja.
Peter Lemark som artist gillar jag ju då, men, ja. Och mm. den här tyckte jag var en bra positiv låt.
Mm, absolut.
Ja, Lemark är ju... väldigt speciell passant texter och röst. Och, ja. Mm. Vi ska ju fortsätta givetvis här och prata med dig Mats. Och vi pratar lite om, eller du har pratat om på mer riksnivå om frågor som ni har lite, ja, har prio på. Jag tänkte höra, är det någon särskild fråga där som du vill nämna?
Jag har lite grann försvarsfrågor. Där har vi ju, alltså att vi har ju urholkat. Jag såg en genomgång av våran avhoppade numera försvarspolitiske salusperson Mikael Jansson då. Han hade ett föredrag innan han hoppade av då. Hur försvarsanslagen har minskat under en sån lång tid alltså. Så vi vill öka dem då upp till 2,5% av BNP. Jag tror det ligger runt 1% nu eller något sånt där. Och för att vi ska kunna få, alltså det är både utrustningskrav och krav på alltså själva, alltså personal och allt möjligt. Sen då så har det varit, man har ju funderat på att köpa Patriot robotar för försvar då, men där har vi liksom försökt att hävda att detta, det Patriot är ett gammalt system då, att vi ska ha europeisk robot men använda svensk radarteknik till den. Det är en betydligt modernare lösning då så att säga.
Men generellt kan man säga, ni ser, för det talas ju allmänt, kan man väl säga om förstärkning av försvaret och ni...
Ja, men det är småpengar i sammanhanget. Ja. Alltså, det är precis som underhåll av vägar och järnvägar. Det är småpengar man lägger till hela tiden. Det är likartade frågor. Försvaret och underhåll av järnvägar och vägar har under lång tid utarmats, så att säga. Sen när man då vill återställa någon pytteliten del av den minskning man har gjort, så kallar man det för storsatsning. Så är det, och det är så med försvar också. Att det är ju... Det är inte alls i närheten av vad det har varit så att säga i procent av BNP. Nej. Och i förmåga.
Men ni ser också ett, så att säga, ett behov av en sån förstärkning, det är helt klart. Att vi...
Man måste ju, alltså, om vi ska ha ett försvar så måste man väl ha det att det fungerar. Så att säga.
Ja.
Och även om vi är med i, om vi skulle samarbeta med någon annan så måste vi ändå ha egen förmåga.
Hur ser ni på det förresten när det gäller er del med NATO och... Som man säger, uppfattning eller någon linje där?
Vi är väl skeptiska till det. Men vi har väl pratat om ett samarbete med Finland istället, bland annat.
Ja, det är väl något som utvecklas. Nu, om vi då rör oss, som jag säger, neråt, låter lite negativt, men då tänker jag lite mer lokalt. Och tittar på Partille då givetvis här. Och vad du ser på befolkningsstrukturen vi har, om det... Om du tycker, eller ni tycker, att det ställer några särskilda krav i det politiska arbetet så som det ser ut idag?
Ja, det, jag vet inte riktigt. Det var en lite annorlunda ställd fråga, kan jag tycka. Ja.
Bakgrunden är det kanske det som står på Telekommuns hemsida om att här har folk lite högre lön, man har lite längre och högre utbildning, färre problem. Ja, så att säga, det är inkomsten är högre rent allmänt om det är...
Ja, just det. Ja, just det. Vi har det bra.
Ja, det är en välmående kommun. Ja. Om det ställer särskilda krav så att säga, på politiska arbete överhuvudtaget eller just för Sverigedemokraterna, då, det kanske är tanken.
Ja, det kan man väl säga då, om vi tittar på det så då. Vi har ju engagerat oss väldigt i skolfrågan då här i Partille då, och nu har ju resultaten gått upp det senaste året, men ändå så är det ju så att vi har dåliga resultat utifrån de socioekonomiska faktorerna, så att säga då. Mycket högutbildade och så vidare. Så att där tycker vi har ju lagt en motion om en handlingsplan för begåvade elever. För att vi ska kunna, alltså, det handlar ju inte om elitism här, utan det handlar om att Sverige måste försörja sina storföretag och sina teknikföretag med arbetskraft som kan fungera. Va? Och nu är det så att Skolinspektionen har i sin rapport för 2016 sagt att det här är, det är så dåligt gjort det här i skolan att de bättre eleverna får vänta in de sämre hela tiden. De får inte någon stimulans. Och det ligger liksom i väggarna i systemet att man, det är jämlikheten där. Man tänker inte att när den som är klar ska ha något mera, utan då går läraren iväg och hjälper de andra istället, så får den göra vad den vill, så att säga. Och vi vill ha en genomsyn av det och titta igenom läromedel, extra kurser, digitalisera. Alltså en finns ju digitala plattformar som går att använda. Det finns ju en matematikportalen som det heter, som används i Danmark. 20 000 uppgifter, 2 000 videos, adaptivt, alltså att man kan, är du bättre så får du mer utmaningar, är du sämre så ger systemet dig mer övningar. Läraren kan släppa fram dig ytterligare. Det löser ju lärarens resurser till att hjälpa de sämre eleverna, och det ger möjlighet för de bättre eleverna att galoppera på, så att säga. Ja, som har, alltså det kan ju vara så att man kan vara begåvad inom olika ämnen, så att säga. Är man matematiksnille så ska man ju få den utmaningen, så att säga.
Är detta en modell? Är det en dansk modell? Detta?
Ja, alltså den digitala plattformen, som jag tog den som exempel, att man kan, vi har ju skrivit en debattartikel, släpp in de digitala lärarna i klassrummen, skrev jag. Det vi då. Och vi tycker att det vore en bra metod bland flera att se till att man får de bättre eleverna kan få stimulans. Och, för att de kan ju, det har ju varit radioprogram om det förra året, att de kan ju må riktigt dåligt av detta. Alltså, de kan få bli hemmasittare till slut för att de inte får, alltså de har inget roligt där för att de kan allting redan. Ja.
Då är det också en naturlig fråga. Det kan ju låta som lite hot emot lärarkåren. Vad säger du om det, om man att det skulle vara det?
Nej, men det är ju så att vi har ju väldigt många som behöver extra hjälp i skolan idag. Vi också kommer in på skolfrågor med en gång. Men vi har ju lagt förslag om resursklasser också för elever som behöver det. Elever som kanske stör. Och det finns ofta en anledning bakom det. Det finns ofta så sammanfaller olika typer av diagnoser eller man ska säga egenskaper, att de stör då, och då blir de, får de det mycket bättre om de får en koncentrerad situation i en annan miljö vid sidan om. De kan ju finnas kvar i klassen ändå, men att de får väldigt mycket undervisning vid sidan om. Annars så har jag ju sett exempel här i Partille på att man kan störa ut en hel klass under ett helt år, en enda individ. Jag såg ett fall på en skola där det tog ett år och så fick den till slut en egen lärare. Men då har man stört klassen och fördärvat undervisningen under ett år, så att säga. Så det är en utmaning att se till att, för det är ju så att skollagen och så vidare pratar väldigt mycket om inkludering, och man liksom man har gått alldeles för långt på detta. Så att det är ju våran rikspolitik också att ha resursklasser, som vi kallar det då.
Sneglar ni på, nämnde lite Danmark, är det någon annat? Finland pratas ibland om att man har goda resultat. Är det något där ni sneglar
på? Ja. Vi tittar på Finland, men vi tittar också på, det senaste vi kikar på Singapore som ligger i världsklass då. Både Singapore och Shanghai har vi tittat på innan. Men de handlar ju väldigt mycket om karriärstegar för lärare också. Att lärarna ska kunna ha ett karriäryrke, så att säga då. Men varje steg, 6 steg har vi tänkt oss, ända upp till 60 000 i lön. Men varje steg innefattar utbildning och innefattar ökade uppgifter då, i handledning av övriga lärare bland annat.
Har ni några som är med er, om man så uttrycker det, politiskt i de här resonemangen, eller hur?
Alltså ja, det där är ju, vi brukar ju skratta internt att nu har de använt kopieringsmaskinen i riksdagshuset igen, så att det är det. Ja,
jag tänker det här lokalt och så, att
det lokalt. Ja. Nej, jag har inte riktigt sett det.
Nej. Är det dags för...
Ja, det är dags för lite musik. Ja. Och nu är det Totta Näslund som du har valt. Ja. Han sjunger tillsammans med Sharon Dyall här. Det är väl från albumet Duetter då. Och låten heter Utan dig.
Jag hade ingen vän. Jag hade villor och våningar, men jag hade...
En duett mellan Totta Näslund och Sharon Dayal, Utan dig. Och det var andra låten som Mats Storstrand har valt här i det här programmet, där vi samtalar med honom om hans parti och partiets politik lokalt och nationellt.
Sverigedemokraterna ska vi säga också då.
Ja, Sverigedemokraterna, ja, absolut. Och jag har en fråga som vi har ställt till flera som har varit här. Det är, vi läste i Partille Tidning en intervju med Inger René som är kommunfullmäktiges ordförande. Och hon var lite oroad över, hon uppfattade att det fanns en fara för demokratin. Att det var färre frågor som togs upp i kommunfullmäktige och sammanträden blev väldigt korta. Många frågor togs på annan plats. Hur ser ni i Sverigedemokraterna på den frågan?
Ja, nej, men jag har ju varit väldigt förvånad över detta. Jag tittar ju på mina grannföreningar då. Jag kan titta på Kungälv eller på Härryda eller vad som helst. Och de har ju dagordningar som är långa som... Jag menar, det kan vara 45 punkter och vi kan ha 5. Så att det är en stor skillnad. Det är en sak som jag har sett som har betydelse. Det är ju att vi har Partillebo som sköter alla fastigheter. Och det är alla kommunens fastigheter också då. Så det gör ju att det är ju beslut som inte ens jag i kommunstyrelsen ser. Och det är ju väldigt speciellt kan jag tycka. För att vi skulle ju då bygga på den här gamla idrottshallen här borta på... i centrum här. Det skulle byggas på där och det skulle byggas bostäder ovanpå och så vidare. Plötsligt så var det rivet och det var liksom ingen och så började byggas på nytt. Men det är sånt. Det är ingenting sånt som informeras om ens i kommunstyrelsen, vad som pågår i så att säga, planer och pågående projekt. Det får man läsa om i tidningen. Så det kan jag tycka är lite speciellt. Då. Inte ens information om detta då.
Men är inte det ett bekymmer man även ser i, läser det här för Göteborg, att man har bolagiseringen som ställer till det just med insyn och så vidare?
Ja, det tror jag definitivt. Ja. Vi har ju ingen plats där heller och vi så att säga, så det, vi ser ju inte det som pågår där. Sen så kan jag tycka att Partillebo är välskött, har varit och en stark fördel för kommunen då, men det är inte direkt ägnat åt att öka insynen då. Sen ser jag ju då att dagordningar i andra kommuner kan fyllas av kanske för små ärenden kring enskilda fastigheter och så. Så att, det vet jag inte om jag vill ha heller, men något mellanting då. Sen har ju migrationsfrågorna har ju helt dolt, så det gjordes under, när vi kom in. Så att alla de frågorna ligger ju till och med borta från kommunstyrelsen.
Du känner det, du uttrycker det dolt.
Ja, det är helt borta. Vi har i stort sett ingen fråga alls kvar. I, utan det ligger på kommundirektören om jag inte minns fel. Man vill inte ens att vi ska ha insyn i kommunstyrelsen kring olika vad som händer inom migration. Så att säga. Håller med den kritiken om att vi har för lite information och för lite debatt och så vidare.
Är det andra saker som och tankar som ni har för... här i kommunen som skulle märkas alltså, för oss?
Ja men alltså samhällsbyggnad och Partille Ekopark, den kommer ju på slutet. Samhällsbyggnad har seglat upp och blivit en stor fråga i kommunen så att säga. Och det handlar ju om att man har någon slags idé om förtätning. Och man gör det väldigt okänsligt. Så att jag har dialog nu med människor uppe vid Björndammen där tänker man bygga. Där har ju Ikano tänkt att bygga 3 stycken höga, typ jag tror det var 8 våningshus mitt i villaområdet där så att säga. Mm-hmm. Och jag skrev om det i en debattartikel om samhällsbyggnaden här, det var i höstas. Och då fick jag personer i området som inte hade hört talas om det här som har kontaktat mig. Och de har fortsatt att skriva till mig och de är helt förfärade över detta. Vi ser, jag har fått en text, det är kanske inte någonting jag bläddrar i nu, men jag har fått en text där de klagar på olika sätt. En säger att när jag tittar på de här planerna så såg jag att jag skulle få ett höghus 40 meter från min villatomt. Så att säga. Och det är ju så det ser ut uppe i Vallhamra-trakten också där va?
Ja, det har ju byggts.
Och det finns ju andra exempel på det också. Så vi säger ju nej till alla sådana planer nu som är okänsliga.
Hur säger ni, hur önskar ni att det skulle... hanteras och
det får vara mycket, alltså det är inte det goda livet, det har jag sagt, på kommunstyrelsemöten att det här, det är inte det goda livet om vi fördärvar folks boendemiljö på det här sättet. Vi har ju föreslagit att man ska bygga det nya Partille på i södra centrum. Grönekullarna då. De ser vi väl nästan när vi tittar ut genom någon ruta här. Alltså det är söder om motorvägen. 500 upp på kullen där så att säga.
På,
mellan motorvägen och Björndamstrassen kan vi säga.
Okej, ja.
Där enligt samhällsbyggnad Jörgen Hermansson så kan vi bygga bostäder för 10 000 invånare där uppe.
Utan att få de effekterna?
Ja, det är ju inga, där är ju ödemark. Jag tillbringade 2 timmar med att gå omkring och fotografera och se mig omkring där uppe. Det är ren ödemark mitt i. Alltså bara 500 meter från kommunhuset och 300 meter ifrån.
Är det ovanför Olof Nilssons väg där, tänker du? Eller vad,
nej, det är på denna sidan så att säga då.
Mm-hmm. Ja, på denna sidan?
Ja, okay. Alltså, när man svänger av mot Partille centrum. Mm. Från när man kommer från stan så att säga. Mm. Då är det precis när man svänger av så har man berget, då är det ett berg där. Ovanpå där så är det väldigt stort där uppe.
Ah.
Det är en bergsida, men ovanpå berget är det väldigt stora utrymmen där uppe som man kan bebygga då. Det är nästan inga, det är en eller två villor som ligger där, sen är det helt tomt och det är liksom det går inte att ha, alltså det är ju fantastiskt utrymme för att bygga ett helt nytt stadsdel kan vi kalla det. Alltså jag förstår att detta är en trend man har i samhällsbyggnaden, att man ska förtäta, men det genomförs så fruktansvärt okänsligt, alltså utan tanke, alltså man bygger hus framför villaområden och det blir insyn och det, man tar bort det lilla grönområde man har och de klagar de boende uppe vid Björndammen där på att det är ytan som ungarna använder och dagis och allt möjligt. Alltså, så att, ja.
När ska dessa beslut tas?
De ligger ju olika. De här är ju väldigt tidigt ute, de här Björndamsområdet där uppe så att säga. Men invånarna är oroliga. Och, så att, nej, det måste ske på ett betydligt bättre sätt.
Det är en sån här tydlig fråga kan man säga.
Sen finns det andra frågor som inte har kommit så långt än. Man diskuterar alltså göra om Landvettervägen till någon sorts stadsgata samtidigt som den ska vara genomfartsled. Mm. Det har inte riktigt seglat upp i folks medvetande än hur det ska se ut. Så att säga. Det är också konstigt, jag har påpekat det, men... I Göteborg så har man ju byggt en stad, men då har man ju problem med att man har för mycket trafik och gör allt för att få bort trafiken. Vad gör vi här då? Ska vi bygga ett område där vi bygger stadsgator med trafik? Har vi någon annan alternativ att göra?
Ska vi ta Ekoparken efter en låt kanske?
Ja.
Och nu är det Victoria som du har valt.
Ja, det är en fantastisk. Det är lite gympamusik över den. Man kan knappt sitta stilla här. Så nu kommer att se er hoppa runt här nu i radiostudion.
Nej, åh nej.
Ja. Men vi kör Victoria As I Lay Me Down.
Yes.
Ja, visst det. Vi pratar med Mats Dovstrand från Sverigedemokraterna.
Ja, och tidigare du har också engagerat dig som... Var det Friskis? Eller
ja, jag har varit Friskis och svettisledare i 20 år. Ja. Mest i Göteborg, men jag har kört pass här i Partille också. Då.
Och det var det som lite kom fram här med låten och uppmaningen till de här människorna som sitter med här. Ja. Att vi skulle agera lite. Det är väldigt medryckande låt.
Det finns inget bättre än att gå in på ett gympagolv och få köra loss. Så att säga. Så man blir en helt ny människa efteråt.
Vi tar till oss detta.
Mm.
Tips. Ja, tack.
Tips från coachen.
Coachen, ja. Mm.
Ja, skulle vi prata om Ekoparken? Den var inte längre så här obeslutad, utan det finns någon principbeslut som togs senast kommunfullmäktige sammanträdet.
Ja, just det.
Och då reserverade ni er.
Ja, det gjorde vi. Ja, precis. Ja. Vi har ju, det har blivit ett lite lustigt samarbete där. Och jag vet att förra gången det var uppe med Partille Ekopark, det var ju när vi tog någon sån här plan till 2035, då var översiktsplanen. Då. Och då ville vi bryta ut den och säga nej till den. Och då gjorde vi väl det. Men då... Ja, då var det faktiskt så att jag sitter ju bredvid KD och Centern där och rusade över till vänstersidan. Så det var inte så långt innan, man kan säga, det var under mötets gång vi hade konfererat oss. Och så att det blev fem partier mot alltså KD, Centern, SD, Miljöpartiet och Vänstern som var emot. Och sen var det då Liberalerna, Moderaterna och... sossarna som röstar för. Och det blev det ju sist nu också när det var sist var det ju själva Partille Ekoparken där.
Det, vad är det som ni ser som problemet och vad är alternativet?
Ja, nej men alltså det är väldigt många som inte vill ha den här vägen genom Finngösa ravinen. Och det ser vi också, det har ju varit en folkomröstning om det och man har sagt nej, så att det tycker vi väl kanske att man kanske ska fråga igen i så fall om man, innan man kör över det beslutet. Men sen ser vi också problem med den förtätning som man har gjort, jag har en skiss med mig här, med 6-7 våningshus framför villaområden. Villa och 6-7 våningshus längs Ugglumsleden framför 2-3 våningshus som ligger där. Det är BRF Bockemossen bland annat som ligger i en bostadsrättsförening där vid Vallhamra torg som får de här ovanför sig. Så att det är för okänsligt. Det går säkert att förtäta i Sävedalen där uppe runt Ugglumsleden, men det här är för så att säga, skapar ingen bra miljö. Det är inte det goda livet längre då. Mm. När man får ett höghus framför sin uteplats. Mm. Sen har vi föreslagit då, jag har föreslagit i mina reservationer då, att vi skulle kanske titta på att bygga en tunnel genom under Björnekullarna, alltså fortsätta Ugglumsleden rakt in i berget där, va? Mm. Och sen komma ut någonstans, kanske på flera ställen, jag vet inte, ut på motorvägen eller ut. Och det finns också, jag har föreslagit och diskuterat med samhällsbyggnadschefen angående vårat förslag, och kommunen tittar ju också på södra centrum, Björnekullarna, att bygga där uppe. Ska man kunna bygga garage i berget och slippa använda ytan på berget för bilar? Då, min tanke är också här, skulle man kanske kunna använda finansieringsformer, för jag förmodar att det blir rätt dyrt med tunnlar. Men då tänker jag mig, man kanske ska använda andra finansieringsformer. Man låter de som vill exploatera, de som vill bygga, betala en andel av den här tunnelkostnaden redan från början. Jag vet inte om vi står i att vi kan göra det nu, men för att marken är inte ägd av kommunen. En mindre del kanske, men inte större delen. Så. Men det hade ju varit bra att kunna få in pengar på det sättet. Ja, men jag menar, bygg en tunnel och då får vi en trafikled och vi slipper Finngösa ravinen. Och det är som sagt, jag gillar tekniska lösningar.
Ja.
För det är ett problem att man skär av, alltså att man inte bygger en led, Finngösa leden då, eller där. Det är ju ett problem om man samtidigt, nu har vi fått kanske flera hundra nya bostäder uppe, det har byggts nya hus borta i Oxled. Och då har man, ska man då inte kunna nå kommunens centrum på ett bra sätt? Så att centrum har ju också blivit ett mer centrum än det var under folkomröstningens tid. För nu är det liksom, vi har hela Allum där. Ska man då åka runt, så att säga, ner till förbi Östra sjukhuset och ner till Torpavallen för att kunna komma till Partille centrum på ett vettigt sätt? Så att jag tycker att det är ett problem att trafiklederna mellan Sävedalen och Ugglumsleden inte är tillräckligt bra. Och då skulle man lösa det med den här tunneln då. Men det är, hur ekonomin ser ut kring det vet jag inte. Men det finns ju en del pengar. Partillebo kanske kan bygga en tunnel. De har pengar.
Du menar sådär där som man får betala när man åker igenom kanske.
Och jag har tittat på vad heter den här myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om de kunde ge några bidrag, men jag kunde inte läsa mig till att de hade några bidrag för skyddsrumstillverkning.
Men det är en miljöfråga också, och miljön var intressant fråga.
Ja, just det. Jag lyssnade på Leonel här i Bylund. han pratar mycket om klimat, så då blev jag väldigt intresserad. Vi har ju lagt miljömotioner i Partille från SD, och vi lade 6 motioner, det var väl hösten 2016, om elbilar och laddinfrastrukturer. Och bland annat så föreslog vi ju att det skulle byggas mer laddstolpar i kommunen. Alltså att det behöver inte vara kommunen, utan man ser till att det blir flera laddstolpar. Och vi tyckte att man skulle också se till att Partillebo på ett tydligt sätt erbjuder hyresgäster att kunna få en laddstolpe. Och det är också ingenting som behöver vara finansierat. Alltså det får ju, då får väl hyresgästen betala, så att säga. Men det kan det vara värt. Om du har en elbil så tjänar du så mycket pengar på att slippa tanka. Så att då, om det är någon liten burk som kan sättas upp för självkostnad, eller att man hyr den då. Så att det handlar ju inte om att kommunen ska gå in med en massa pengar, utan det är bara att man ska vara lite proaktiv. Och sen finns det hur många miljömål som helst som stödjer den här, en sån elbilspolitik, va? Jag tror vi har 20 miljömål från riksdagen, och tror att det var 6 stycken av dem som stöds. Och vi har kommunala miljömål och vi har regionala miljömål. Allting mår bra, allting stämmer överens med att vi inför elbilar. I Sverige har vi ju 97% fossilfri el dessutom, med våran kärnkraft och våran vattenkraft. Så vi är väldigt lämpliga då. Om man är orolig för att koldioxiden är farlig, så är det en väldigt bra lösning. Så vi kallar oss för det miljövänliga partiet Sverigedemokraterna, underskrift på de motionerna. Men Miljöpartiet, de var inte så glada. De tyckte när bilar, de äter asfalt, bilar ska vi inte ha. Sen har jag väl lite sådär skeptisk till hur, alltså jag tycker att vi är för klimatalarmistiska i samhället, så att säga då, va? Det leder fel i många beslut. Mycket pengar som går åt fel håll bara för grund av det då. Jag förnekar inte att det kan finnas global uppvärmning på grund av koldioxid, men den är kraftigt överdriven och the science isn't settled. Alltså det är inte självklart. Vetenskapen är inte klar i denna. Jag pratar ofta om det här med kollegor, med folk jag träffar, för det är en rolig samtalsämne. Det är lite nöjesartat för min del i alla fall.
Ja.
Men läser man på så är det ju så att alla de här klimatmodellerna överdriver ju. Alltså man kan ha 50 olika modeller, kan man visa i ett diagram att här har de alla liksom projicerat upp en uppvärmning på så många grader, och så tittar man på verkligheten här nere som är en liten försynt linje under alla prognosmodeller, så ligger verklighetens höjning, som ändå är en höjning men ändå väldigt liten, så att säga.
Vi får ta en låt. Nu har vi pratat en stund igen här om viktiga frågor. Jerry Williams, och du hade ett litet medley, men vi har plockat ut, eller jag har plockat ut I Can Jive.
Ja.
Den kan vara kanske också en gympalåt möjligtvis. Då kommer den här. Nearly 20 years ago, I heard this thing called rock and roll. It hit me right between the eyes. It left me almost paralyzed. I bought me records by the score. And even then I wanted more. I taught myself to reel and jive. I sure did get it organized.
I can jive. Han bort den Jerry Williams. Också för övrigt en friskislåt, förstår jag, på Mats. På tiden det begav sig.
Var ledare fram till 4 år sedan. Så.
Det var, ja, se där. Men nu är det lite andra frågor också, ska jag säga. Nu är det väl politiken som är stora, om man säger. Och jag skulle avsluta här med att höra om dina, vi kan kalla det för hjärtefrågor, eller hjärtefrågan när det gäller oss här i Partille, er för er här i Partille kommun.
Ja, det är lite grann så tycker jag så här att tryggheten inte riktigt är tillräckligt högt upp på dagen. Och man har haft en trygghetsundersökning, men den har inte riktigt presenterats komplett. Och det kanske har att göra med en del mammaledighet hos en del tjänstekvinnor och så, men det, jag har försökt att få fram hela undersökningen, men det finns ett utdrag på Partille kommuns hemsida då, med en snabb referat då. Och där finns en del oroande siffror där, att då 80% känner sig mycket trygga eller trygga när de går ut ensamma i området kvällstid. Men vad innebär det? Då är det 20% som inte känner sig trygga när de går ut i sitt eget område i Partille på kvällarna. Det är helt galet. Och då har vi inte ens, vad jag vill få fram här, hur har vi det med detta är förmodligen så att kvinnorna är överrepresenterade. Det finns ju andra undersökningar som visar att kvinnor, jag vill minnas att det är 40% som känner sig otrygga. Kanske är det så att bland de 20% som inte känner sig trygga, då är det väl antagligen kanske 80% som är kvinnor. Och då har vi ju ett jätteproblem. Om liksom 30-40% av kvinnorna i Partille inte känner sig trygga att gå ut i sitt eget område kvällstid. Så där har varit för lite, den har ju för dåligt presenterat, den här trygghetsundersökningen. Och vi har efterlyst den, men det händer ingenting. Och den är för dåligt debatterad. Sen så gör kommunen en massa saker, men man liksom har viftat bort undersökningen i sig och liksom ta fram de positiva sakerna, att om du vistas i en offentlig lokal dagtid, känner du dig trygg då? Jaha, det var ju inte så konstigt att man gör det då. Om du som är inne i kommunhuset klockan 11:30 på dagen, ja, nej, då är jag ganska trygg. Men det är inte där det gällde, va? Och sen har vi också fått, det läste jag i Partille tidning, att vi ligger i topp på villainbrottet i hela Västsverige. Så det måste göras mera här. Det är galet att vi liksom...
Har du och ni några åtgärder som mer konkret där för att hjälpa ut
Nej,
detta?
Nej, vi har inte gjort vår valplattform än. Så vi har bara uppmärksammat problemen då. Men jag kan tänka mig alltså att vi har... Att det är klart att högre polisnärvaro är så. Jag tror det finns ju sådana här lokala nätverk också som fungerar rätt bra, men att polisen kanske skulle engagera sig mer i dem. Jag kan tänka mig också väktare. Jag tycker inte miljön nere vid busstationen nere i Allum är särskilt trevlig ibland. Det känns hotfullt, och det vet jag att folk, kvinnor, känner sig inte väl till mots där. De har blivit kallade ena och det andra när de har passerat igenom där, så att alltså mera, om inte polisen vill närvara, så mera vakter och anställda av kommunen kanske.
En närvaro av...
Ja, sen finns det säkert en massa andra åtgärder, men vad är det för människor som begår brott, och vad är det otryggt någonstans? Och lite sådär. Nu pågår det en del sånt arbete med trygghetslöften eller vad man kallar det, men jag tycker att man har tittat för dåligt på den undersökningen där, så att säga.
Men det är något som jag förstår ni kommer återkommer till eller kommer att förtydliga.
Ja, vi försöker få fram information här, för att den artikeln på Partilles hemsida räcker ju inte som presentation av en stor undersökning, men det är allt som finns att tillgå. Jag har inte fått något annat svar. Så att öka informationen om hur många kvinnor i den undersökningen känner sig otrygga att kunna gå ut på hemma i sitt eget område kvällstid. Och då måste man ju fundera över vad det beror på och så vidare. Sen åtgärderna kan man ju diskutera då. Det finns ju också otrygghet kring skolor. Jag har pratat med rektorerna uppe på Vallhamra som utsatta för både inbrott och skadegörelse på fönsterrutor och gång på gång. Och de har begärt att få kameror installerade och inte har fått det, och då vill vi följa upp vad beror detta på då. Och det landar ju återigen i att Partille bor hand om detta, och jag har inte riktigt koll på var de visste inte själva varför de inte fick sätta upp. Men ändå så fortsätter ju skadegörelsen. Jag såg nere i centrum också där i kulturrum att det fanns inbrott och grejer hela tiden. Så jag tycker det är självklart mer övervakningskameror.
För att avsluta, hur känner annars Partille som kommun i sig? Är vi ändå en bra kommun?
Ja, det är klart att vi är så. Det är en välmående kommun. Så.
Men det finns saker att göra.
Ja, visst. Speciella utmaningar.
Speciella utmaningar. Ja. Men ett jättestort tack att du tog dig tid och ville komma hit.
Ja, tack för att du fick komma.
Tack så mycket.
Ja, tack ska du ha, Mats. Och vi skulle avsluta med en del av den sista låten som du har valt. Och gruppen heter Bedårande barn och låten heter Färdenes land.
Jimmy Åkesson spelar en klaviatur där.
Ja, ah, så det är. Okej, men tack så mycket.
Ja, tack.
Hej, hej.
Vaggad, trygg i moders famn. Här nötte jag mina första skor. Här har jag min syster och min bror. Här vill jag leva, här vill jag dö. Här lever jag i frihet.